välkomna till Dissepodden.
Det här är Matilda.
Och det här är Livia. Och välkommen även till dig, Anna, vår gäst idag.
Tack.
Anna, du är ju även utbildad grundskolelärare i ämnen som matematik, svenska och bild. På det har du även ett annat intresse som du ska berätta mer om senare. Och jobbar på Viks skola i Gustavsberg sedan 2015. Kul att ha dig här i studion.
Tack för att jag får vara med.
Vi vet ju vad en lärare är, men vad gör man i ditt andra intresse?
Då intresserar man sig väldigt, väldigt mycket för dels hur man lär ut någonting, men också hur en person lär in det man lär ut. Så att beroende på vilket sätt som jag lär ut någonting, så kommer ju olika personer att lära sig den saken på olika sätt. Så att man är intresserad av hur man ska undervisa så att alla personer kan lära sig.
Mm. Och vad heter det? Ja,
jag kallar det för att man är didaktiker.
Okej.
Man är intresserad av didaktik.
Kul.
Men berätta för våra lyssnare varför du vill utbilda dig just till lärare.
Det är en barndomsdröm. Jag började ettan 1984. Och då, liksom redan första dagen, så kände jag så här, jag ska bli som min lärare. För jag bara älskade hela liksom miljön. Jag tyckte att det verkade så roligt att vara lärare. Men sen utbildade jag mig först till marknadsekonom. Men att sitta på kontor är inte min grej. Efter några år så kände jag att jag vill gå hem från jobbet. Och så vill jag känna varje dag att jag har gjort någonting för någon annan. Och då bestämde jag mig för att nej, Anna, nu får du göra det du alltid har drömt om. Och då började jag plugga.
Vilken härlig historia.
Ja, gud vad fint.
Vi har hört att läs- och skrivsvårigheter ligger dig varmt om hjärtat. Har du själv någon personlig koppling till dyslexi?
Ja, det har jag. Min son Jonathan, han har dyslexi. Han kom hem i årskurs 1 och då hade han fått läsläxa. Och han satte sig vid köksbordet och slog upp Otto-boken. Men han kunde inte koppla ett enda ljud till en bokstav. Och han blev så besviken, för att hur kan en lärare säga att jag ska gå hem med en läsläxa och läsa om jag inte kan läsa? Han trodde ju att när han fick en läsläxa då skulle han kunna läsa. Han hade ingen aning om hur man gjorde. Så att den här boken bara flög i golvet. Jonathan flög in i sitt rum. Inte en enda sak var på sin plats där den brukar vara. Och där började våran resa med läs- och skrivsvårigheter för Jonathan.
Stämmer det att du också har personlig erfarenhet av att hantera andra diagnoser, såsom ADHD, autism eller annat? Berätta gärna lite om det.
Ja, jag har min dotter Saga. Hon har autism och tvångssyndrom. Jonathan har ADHD och dyslexi. Och själv har jag ADHD. Och sen har jag ju träffat många, många elever som också har olika diagnoser.
Mm. Vad tycker du att man bör göra för att stötta sitt barn i skolan så att barnet får det stöd den behöver?
Jag tycker att en sak som är jätteviktig, det är att man frågar sitt barn varje dag vad barnet tycker är någonting som har varit bra i den skolan. Någonting som man är nöjd med. För det kommer ju tala om vad som fungerar i skolan för eleven. Och när barnet berättar det hemma, då kan de vuxna gå vidare och tala om det för skolan, läraren. Det är svårt som barn att själv berätta vad det är man behöver och vad man vill. Men om man berättar hemma vad man är nöjd med, då är det ju enklare för oss vuxna att hitta vägar att gå. Så att inte fokusera på vad är det som var svårt idag, utan vad var du nöjd med istället? För då vet vi att det finns en motsats som inte barnet behöver prata om.
Men gud vad bra. Vad
påhittigt.
Ja, rätt väg känns det som. Vad gör du själv för slags anpassningar i undervisningen till de elever med olika behov?
Jag försöker att göra varje område extra spännande. Som till exempel när vi skulle arbeta med rymden, då började jag med att visa de tre första uppskjutningarna på SpaceX med de nya raketerna. Varav En faktiskt exploderade i luften. En gick av på mitten, upp i luften. Och en tappade sin bana och åkte rakt ner på jorden igen. Och sen det fjärde fungerade. Och då hade jag fångat ganska många elever som i vanliga fall inte har förmågan att fångas in direkt av någonting. Utan det behöver vara någonting spännande som fångar intresset. Och sen så tänker jag att när vi har ser filmer så erbjuder jag alltid eleven att få en länk på filmen sen. Och titta och lyssna en gång till. För sitter jag och tittar på en film och sen hör jag något ljud. Då kommer jag säkerligen att kolla vad det var för ljud. Och sen får jag ett arbetspapper i handen. Men jag har ju inte hört vad de har sagt på filmen. Så att då är det bra att få lyssna en gång till själv.
Ja, sen. Det där är helt fantastiskt. Det där är verkligen jag i ett nötskal.
Men jag med.
En till här. Och så tycker jag också att det är viktigt att tala om för eleverna att jag kommer att ge dig en egen instruktion sen. Du behöver inte sitta under lektionen i början och fundera på hur ska jag klara det här, utan jag lovar att jag hjälper dig sen. Så slipper man sitta och känna oro över det. Och sen finns det många praktiska saker som till exempel att ha en plats i hallen där det inte är så många runt omkring. Det kan vara att istället för att i skolan har man ofta som en byrå med lådor till alla elever. Men istället för att en elev har en plats där alla andra har sin låda så kan man ha en plastback under sitt bord istället med alla sakerna. För då behöver jag inte gå och hämta sakerna hela tiden och gå fram och tillbaka om jag har glömt någonting.
Alltså det är jättebra, jag blev alldeles varm. Ja, det är precis det där man vill.
Vi vill också ha dig som lärare.
Gud, vad härligt det hade varit då.
Mm, för jag tycker att det är många elever som inte vill ha beröring till exempel. Och då har jag skaffat filtar som ligger vid deras platser hela tiden. Så att när man känner att man vill vara lite för sig själv, man skulle vilja kanske ha någon som var lite nära och höll om, men vill inte ha en fysisk person, då kan man ta den här filten och liksom svepa om sig i. Dels så visar ju den eleven då att nu vill jag vara lite själv, men det kan också kännas som en trygghet. Det tycker jag har varit väldigt bra för de som har fått det. Och sen tycker jag att det är bra att ge alternativ. Vi avslutar varje dag med massage. Och då kan man ju antingen erbjuda en massageboll. Så att när jag masserar så kommer jag inte nudda någon. Och ingen kommer att röra vid mig heller. Eller så vet jag att det ligger en låda med plus plus eller pussel på min plats. Och när det är dags för massage, då sätter jag mig allt och gör det istället. Så behöver jag inte ens få frågan om jag vill. Och så tycker jag också att det är jätteviktigt att när jag vet att jag har elever som tar ut sig helt på rasten, då kan man få en liten paus, rast, vila innan rasten så man orkar rasten. Och sen när man kommer in så kan jag ha lagt en frukt eller en liten smörgås på bordet så att man kan fylla på. Det tycker jag är jättebra. Och sen tycker jag att någonting som för mig är jätteviktigt är att när jag ringer hem till vårdnadshavare så vill jag alltid att minst 8 av 10 gånger, då ska jag ringa och berätta och berömma barnet. För vårdnadshavare och eleven, de vet redan vad som är utmaningar i skolan. Det behöver jag liksom inte påminna om. Så att jag ringer och berättar att idag så har någonting gått superbra. Och nu har jag berättat för ditt barn att det här har gått jättebra och att jag ska ringa till dig. Och när ditt barn kommer hem så vill jag att du berömmer ditt barn jättemycket för det här. Och det tycker jag är jätteviktigt. Att förmedla allting som går bra. För det är många vårdnadshavare som inte får höra det.
Men gud vad fint.
Verkligen. Ja. Oh, så härligt.
Och när barnen går hem så tycker jag att det är jätteviktigt att jag avslutar med att kanske smita ut i hallen och liksom tala om att det här har du gjort jättebra idag. För om man går från skolan med en bra känsla så hoppas jag att man kommer tillbaka till skolan med en bra känsla. Men går du hem och känner dig helt misslyckad, då är det nog den känslan som du har på morgonen. Och då blir det som en ond cirkel. Och det är viktigt för mig.
Skulle du kunna berätta hur det är att vara lärare och själv ha ADHD?
Ja, det är kreativt. Men det kan också vara så att jag kommer in i klassrummet och vet vad vi ska göra. Men så kommer jag på någonting annat som jag vill göra. Och då gör jag det. Så då vet jag till exempel, åh, vi ska jobba med istiden. Men på vägen dit kan jag komma på någonting annat som vi gör istället. Och då är väl ändå min styrka att jag kan hitta på någonting jättefort och så genomför vi det. Det händer ganska ofta. Och sen har jag väldigt svårt med lärarhandledningar. Alltså, när man har ett läromedel så finns det böcker till lärarna där det står exakt hur man ska göra steg för steg. Och de där öppnar jag i princip aldrig, för jag har jättesvårt att hålla mig till det och jag har jättesvårt att göra precis som alla andra, för jag ser oftast på saker på ett helt annat sätt. Men jag tycker att det är bra. Jag kan känna att jag blir en förebild för elever, för de vet att jag har ADHD. Och då kan jag när jag pratar säga att igår på mötet så var det så jobbigt för mig att sitta still. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag hade satt mig längst bak så jag visste att jag kunde stå upp eller sätta mig på bordet en stund och dingla med benen. Så att för mig blir det ett sätt att bli en förebild också. Jag tror också att jag kan se lite små tecken hos elever som man kanske inte uppmärksammar om man inte själv känner igen sig.
Ja. Mm.
Som du nämnde förut har du ju även ett föräldraperspektiv till dyslexi och andra diagnoser. Vad tror du att andra föräldrar eller vårdnadshavare skulle kunna göra för att skapa en bättre skolvardag för deras barn?
Framför allt så tycker jag att man ska försöka hitta ett nätverk på Instagram eller Facebook där man kan läsa andras inlägg. Då kommer man säkert känna igen mycket. Man kommer känna att man inte är ensam i det här. Och inte känna att man är misslyckad på något vis som vårdnadshavare, som jag har stött på många som känner sig så. Sen tycker jag att det är jätteviktigt, som vi sa förut, att man berättar för läraren vad barnet berättar om skolan hemma. Och sänka kraven, att inte fråga när det har varit prov hur många rätt fick du, utan det kommer man ju ändå få reda på via någon skolplattform. Så att man behöver inte hela tiden påminna hemma om det, hur det har gått i skolan. Man kan göra det på andra sätt. Och sen också minska kraven. Man kanske inte behöver fråga om terminsbetygen det första man gör. Utan det kanske barnet väljer att visa efter en stund. Men om barnet inte visar det, då vill nog barnet kanske inte visa det just här och nu. Och då kommer ju du som vuxen på se det i alla fall. På en lärplattform.
Du var ju inne och pratade redan om det här lite. Men vad är det något annat som du tycker är viktigt att tänka på när det gäller till exempel motivation och intresse för skolan?
Ja, jag kan tycka att motivation blir ett felaktigt ord nästan i skolan. För om jag ska motivera mig för någonting och ha en motivation, då vill i alla fall jag se en ganska snabb belöning. Men om man säger till ett barn som är 7 år att du behöver lära dig att läsa. För det behöver du när du går i 4 och ska läsa böcker i SO till exempel. Det är så långt bort så att det går inte att motivera sig för det. Då tycker jag att det är viktigare att jobba på att skapa en vilja istället. Att vilja läsa. Ge ett syfte som är 4 bort. Då kan ju viljan vara att om man har en läsläxa, att jag använder skönlitteratur istället för läsböcker, då kan man ju välja en superspännande bok. Så man kommer att vilja veta hur det ska gå. Och då skapar man ju en vilja att kunna läsa för att få reda på de här sakerna. Det tycker jag är viktigt, för att motivation, då vill man ofta ha en väldigt snabb belöning. Och det är jättesvårt att snabbt lära sig att läsa.
Verkligen. Och det blir väldigt flummigt om man ska lägga upp för stora grejer, stora mål eller liknande.
Verkligen.
Har du några bra tips till elever som har det extra svårt med matematik eller svenska?
Jag brukar göra så ibland att när vi har jobbat med ett område så brukar jag ge eleverna en kopia på ett prov som jag har gjort. Och då har jag gjort uppgifter och sen har jag svarat på dem. men det har smugit sig in lite fel. Och då får de rätta mitt prov istället. Så jag vänder på det. Istället för att de skriver någonting. Och då ser de, då upptäcker de ofta vad det är som har blivit tokigt. Men det är svårt att se när man själv är så inne i att man ska fundera över hur man ska göra en uppgift. Och hur man ska skriva och forma bokstäver. Men om jag redan har gjort det och man kan titta på det. Då blir det, de tycker att det är ganska roligt att få rätta frökens prov. Och se vad jag har gjort. Eller att skriva en text. Och så har jag plockat bort alla punkter. Eller så har jag satt ihop alla ord och inte har någon mellanrum. Och så läser jag det högt. Till slut kan jag ju inte, jag får ingen luft till slut. Och det brukar de tycka är väldigt roligt. För då både hör de och ser skillnader.
Mm. Just när det kommer till mattetal med mycket text. Hur tycker du att en lärare ska stötta sina elever med dyslexi då?
Jag tycker att överstrykningspennor är väldigt bra. Till exempel att jag markerar alla ental på en sida med rosa. Alla tiotal blir gula och hundratal blir gröna till exempel. För då behöver man inte hålla koll på alla talsorterna hela tiden. Utan då är det lättare för det blir tydligare. Och sen finns det också väldigt bra filmer att titta på innan som förklarar. Och sen tycker jag också att det är väldigt bra att använda konkret material. Som häromdagen så hade vi en textuppgift och så handlade det om att plantera blommor i krukor. Och då hade jag tagit fram så många krukor som det var i texten. Så att man ser sakerna, så man förstår vad det är. Och sen så satt vi då och la saker i för att plantera. Så att använda konkret material hela tiden, tror jag på. För då får man en sak att koppla till ordet.
Mm. Nej, men jag tror det låter helt fantastiskt.
Verkligen.
Hur kan du som lärare underlätta svenska undervisningen för elever med dyslexi?
Dels så brukar jag i början så brukar jag dramatisera det vi läser. Så att jag delar allt in i grupper och säger att jag har 4 elever i en grupp. Och samtidigt som jag läser så gör vi, till exempel Kalle smög i rummet. Då smyger vi runt i rummet. Plötsligt kom det en knackning på dörren. Då går vi och knackar på dörren. Kalle blev rädd och då ser vi rädda ut. Så att om man till exempel har en språkstörning så får man koppla rörelsen och händelsen till orden. Det tycker jag har varit jättebra. Och sen under hela årskurs 1 så högläser jag i princip bara bilderböcker. Och då har jag också bilderna på. Vi har en stor skärm i klassrummet. Så att man hela tiden har en bild att titta på. Så man slipper att bara lyssna så att säga. För det är lättare att förstå när jag har en bild framför mig. Och en bilderbok, den tar ju slut ganska fort. En kapitelbok kan ju hålla på i flera veckor. Då är det lätt att tappa intresset. Och sen kan man ju ha ett läslinjaler och alla de sakerna. Men jag tycker att det är viktigt att man inte börjar morgonen med tyst läsning som många gör faktiskt. För att om man börjar morgonen med någonting som man vet är svårt, då kanske man låtsas läser och så har man läst Harry Potter på en halvtimme. Och det blir jättejobbigt för den eleven att försöka komma undan varje dag. Så att under första året så har jag i princip aldrig någon sån egen läsning. Och nu i 2:an så hade jag några elever och vi jobbade med läsningen ganska intensivt. Och en dag så hade ett av barnen med sig ett gosedjur. Och frågade, får Leis vara med på våran läsgrupp? Såklart. Och då spann liksom min hjärna igång. Så jag frågade om Leis ville prova att läsa. Och det här blev en grej. Så nästa gång tog de andra med sig sina djur. Pandis och Leis. Och när de fick en egen stol, då var vi tvungna att hämta någon back att sitta på. För de nådde inte upp. Och sen började barnen, när de skulle läsa som Pandis, förställa sin röst Och sen började de läsa med de svårigheterna som de själva har. Och när de själva läste sen, då hade de inte alla de utmaningar som de brukar ha. För att nu skulle ju de lära sitt gosedjur att läsa. Så då fick gosedjuren de här utmaningarna istället. Och så kunde de komma och säga, ja, nu har vi läst läsläxan hemma. Och Leif har jättesvårt att skilja på P och B. Och det vet jag är något som eleverna har kämpat med. Så att det blev så fantastiskt när man bytte roller så.
Men gud, alltså, vad sjukt!
Alltså det är så spännande. Alltså du är en helt fantastisk lärare får vi bara säga.
Verkligen.
Man önskar ju att man hade haft dig.
Ja, men alltså, vi spann igång, vi gjorde medlemskort och vi skapade en egen task, alltså you name it.
Gud vad kul!
Jättemysigt.
Vad skulle vårdnadshavare kunna göra bättre för att öka just förståelse om dyslexi och andra diagnoser?
Framförallt ska man inte försöka att inte lyssna på alla som säger sig förstå och kunna. För att alla är ju unika, så det är du som blir expert på ditt barn och vad ditt barn behöver. Så även om det finns böcker såklart som handlar om autism eller ADHD eller språkstörning. Och de är ju bra. Men allt det kommer inte stämma in på ditt barn till exempel. Så att jag tycker att det är viktigt att man läser på. Men också att man tänker sig för. Så att man inte ger sitt barn svårigheter som du faktiskt inte har.
Verkligen, verkligen. Mm. Innan vi avslutar dagens podd med dig, Anna, är det någonting du skulle vilja lägga till?
Ja, dels så tycker jag att ibland så kan man läsa eller höra på olika ställen att en lärare säger, jag har provat allt och det är inget som funkar. Men lite provocerande så är det ju så här att om vi hade provat allt, då hade vi ju hittat rätt. Så att som lärare ska man ju aldrig någonsin ge upp, för det är klart att det finns ett sätt. Och sen tycker jag att man ska försöka att inte alltid följa checklistor. Till exempel, vad är bra för en elev med ADHD i klassrummet? Det kan vara superbra med en checklista, men den tar ju någon gång slut. Och det är då jag menar att då har vi ändå inte provat allt. Det tycker jag är jätteviktigt. Och när en elev som... Ibland kan det bli så att man som elev får en roll i klassrummet. Att vara den som pratar när man inte ska prata. Eller den som... kanske kommer lite för nära kompisarna ibland. Och då tycker jag att jätteviktigt att lyfta upp den eleven inför klassen. När den eleven gör så många bra saker. Att nu har vi målat. Och så har jag tagit kort till exempel på den målningen. Och sätter upp på skärmen. Ser ni vad härligt Kalle har använt de här färgerna? Till exempel så att man visar klassen hela tiden. De bra och goda sidorna. Så att inte någon annan liksom fastnar i att bara se på en elev utifrån vad som är svårt.
Mm, fint ju. Stort tack Anna till dig för att du har varit med i våran podd idag och för allt du har delat med dig av. Och vi hoppas att ni, våra lyssnare, har fått med er en massa bra information. Om någon lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig, Anna, hur skulle de bäst göra det då?
Antingen så kan man söka upp mig på Instagram. Och då kan man skicka ett DM till mig. Där heter jag Lärare Hansdotter i ett ord. Och så finns jag också på min mail, larerehansdotter@gmail.com.
Tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor? Kontakta oss på hej@ftb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns. Hej då!